Hesekiel 37 och från vers 15 till vers 24. De två stavarna förenas är rubriken. Herrens ord kom till mig. Människa, tag en trästav och skriv på den. Juda och israeliterna, hans förbundna. Tag sedan en annan trästav, den som tillhör Efraim, och skriv på den. Josef och alla israeliter, hans förbundna. Församman dem så att det blir en enda stav i din hand. När dina landsmän ber dig förklara vad det betyder, ska du svara dem. Så säger Herren Gud. Jag tar den stav som tillhör Efraim och som avser Josef och Israels stammar, hans förbundna, och lägger Judas stav in till den. Jag gör den till en enda stav i min hand. Trästavarna som du har skrivit på ska du hålla fram så att folket ser den. Säg sedan, så säger Herren Gud. Jag ska hämta israeliterna hos det folk som de har kommit till. Jag ska samla in dem från alla håll och föra dem till deras eget land. I detta land på Israels berg ska jag göra dem till ett enda folk, och alla ska lyda under en enda konung. Aldrig mer ska det vara två folk. Aldrig mer ska det delas i två kungariken. De ska sluta orena sig med sina avgudabilder och vidriga biläten och med alla sina brott. Jag ska rädda dem ur den trolöshet som de har gjort sig skyldiga till. Och jag ska göra dem till rena så att det ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud. Min tjänare David ska vara kung över dem. De ska ha en enda herde. De ska leva efter mina lagar och trofast hålla mina bud. Amen.
Gud är pedagogisk. Och lite klurig. Ordet kommer till profeten Hesekiel. Vad ska han göra? Han ska ta en trästav, skriva Juda på den, och så ska han ta en annan stav och ska skriva Josef på den. Och så ska han föra samman dem så här, som en tjock stav. Jag tänkte i alla fall att han förde samman som en tjock stav. När jag började läsa kommentarerna, då sa de så här: nej, men det kanske är mer så här. Nu blir det krångligt. För er som är på radion ska jag förklara att jag har två pinnar här som jag nu försöker sammanföra. Så här kan man också tänka sig att det blir en enda lång pinne. Eller två träplattor, som det stod i några kommentarer. Men vi ska inte förvirra oss in i detta. Själva tanken är det här: ta en stav och skriv namnet på ett rike där. Ta en annan stav och skriv namnet på det riket där. Och så för samman dem så att det blir en enda stav som man inte kan se någon skillnad på. Hur ska det här gå till? Och vad betyder det? Jo, det förklaras i texten att Guds folk som hade blivit splittrat, det hade blivit två riken, två kungadömen som stod i strid med varandra. De ska bli ett enda folk igen. Ett enda rike. Aldrig mer ska de vara separerade två folk. De hade varit ett folk, gått så hade de gått skilda vägar. Och nu säger Gud igen, ni kommer att bli ett igen. Och de som hörde det, de visste hur mycket stridighet som hade skett. Och Gud är ju inte riktigt nådig. Tidigare i Hesekiel kan vi se profetier med dom där han kallar Jerusalem för den blodbestänkta staden. Men här kommer texter om hopp, en vision av någonting nytt. Det finns ju ingenting som tyder på att de här två folken faktiskt blev ett rent historiskt. Inte i Bibeln eller några andra källor Så det är någonting, ett löfte som vi fortfarande har att se fram emot. Någonting som kommer att ske. Det är en profetia som fortfarande väntar på sin uppfyllelse. En stav i vänster hand, en stav i höger hand, och de ska bli ett. Herdestaven. En herde. En flock. Inte två flockar som springer omkring. En enda flock som hör ihop. Det är Guds vision. Och det handlar ju om Juda och Josef, som det står här på stavarna. Men det är också ett tilltal till oss idag. Det här är Guds vision för sitt folk. Inte bara en dröm eller en förhoppning. Vi hoppas att det ska bli så. Utan det här är Guds löften. Och det vi kan veta om Guds löften, det är att de kommer att ske. Förr eller senare. Två stavar ska bli en. Och två folk ska bli ett folk. Och två jordar ska samlas under en och samma herde. Temat för dagens predikan är enhet. Jag skulle vilja börja med att ge er tre berättelser som kommer att ge oss lite mer kött på benen när det handlar just om enhet. De här berättelserna visar om svårigheterna med enhet, men också det fantastiska som händer när vi får syn på det. Den första berättelsen kommer från min vän Eleanor. Hon berättar hur hon Eleanor är pastor. Och så berättar hon hur hon satt och pratade med en vän som var präst. Kaffet hade börjat kallna. De hade båda berättat om svårigheter i sina egna sammanhang. Olika kriser de hade varit med om, olika vedermödor. Både lite sådana här gamla och så nya saker som hade hänt. Och så kände Eleanor så här, nej, nu blev det här blev lite deppigt. Alla dessa kriser i kyrkan, kan vi inte prata om något mer hoppfullt? Så hon liksom bara bytte ämne och sa, vad ger dig hopp nu för tiden? Och den här prästen, han svarade blixtsnabbt. Det som vi gör precis just nu, det ger mig hopp. Att vi berättar helt ärligt, öppet, sårbart om vårt eget sammanhang där vi befinner oss. Det ger mig hopp. Två stavar som liksom möttes. En enhet som uppstod där i sårbarhet, i ärlighet. Den andra berättelsen, den kommer från evangelisten och musikern, före detta kriminelle Sebastian Staxet. Han berättade att han hade haft en tältkampanj i Jönköping. Och så hade han några vänner som bodde hos Maria-systrarna, alltså nunnor. Och så tänkte han, jag ska åka dit och hälsa på dem. Och så kom de till de här nunnorna och blev väldigt varmt väl mottagna. Och de fick berätta, ge sitt vittnesbörd om det som Gud hade gjort i Sebastians liv. Och så frågade han de här nunnorna, berätta något om ert liv. Ja, sa de. Det händer inte så mycket. Men vi brukar lyssna på nyheterna. Vi lyssnar på ekot. Och sen så går vi och ber för världen. Och Sebastian bara berättar hur hoppfullt det där var för honom. Att få höra om deras ständiga bön för kyrkan. Och så säger han så här om det här. Jag kände bara wow. Och blev så uppmuntrad av att vara där med dem. Om vi kristna inte möter varandra, då är det lätt att ha fördomar om varandra och fastna i det man tycker är fel hos den andra. Men där andra ser problem, där ser Jesus potential. Om vi vågar mötas, säger Sebastian. En enhet, det är två stavar som möts. De ser så olika ut, de har så olika bakgrund, nunnor och en före detta kriminell, men de känner vi tillhör samma Jesus Kristus. Två grenar men ett träd. Två lågor men samma ljus. Där andra ser sådana problem, oj ni är så olika, så ser Jesus potential om vi vågar mötas. Det är ett vittnesbörd om Guds rikes storhet. våra olikheter. Det tredje exemplet, det är aktuellt och svårt. Nu börjar det verkligen bränna till. Enhet, till vilket pris? Vad ska den världsvida kyrkan göra i relation till den rysk-ortodoxa kyrkan? Alltså den rysk-ortodoxa kyrkans högsta ledare i Ryssland, patriarken Kirill. Han har ställt sig bakom president Putin. Han har ställt sig bakom angreppskriget mot Ukraina. Han välsignade. Och ni kan ju tänka er att det här blir en rejält laddad fråga. Till exempel i Sveriges kristna råd, där alla samfund sitter med. Också rysk-ortodoxa kyrkan. Många tycker att det enda rätta det är att sparka ut dem. De har inte längre någon plats där. Men hur har de valt att göra? Jo, de har skrivit ett väldigt tydligt avståndstagande mot Rysslands anfallskrig. Men de har inte tvingat den rysk-ortodoxa kyrkan att lämna den här ekumeniska gemenskapen där 26 medlemskyrkor finns. Och i kyrkornas världsråd, alltså den som gäller över hela världen, så har man gjort samma ställningstagande. Det drar och det spänner rejält, men ändå har man valt att säga att vi ska hålla ihop i enhet. En pastor som sitter i SKR, Sofia Kamnerin, hon säger så här: det här har varit väldigt svårt. Därför att det vidriga kriget känns under huden. Och ens impuls är att man bara vill säga: get out of here, ni får inte vara med i vår gemenskap längre. Man kan inte bete sig hur som helst, ni får inte vara med. Men så säger hon: det här går emot vårt ekumeniska sammanhang. Det handlar om vår identitet. Det handlar om vad kyrkan är och vad kyrkan ska vara, vad kyrkan en gång ska bli. Visionen av vad kyrkan är. Hon säger, hur illa det än är så tillhör vi samma kropp. Och vårt uppdrag i ett sånt här läge är både att markera tydligt varför det är okristligt att legitimera krig. Och samtidigt inte klippa bort varandra, klippa av varandra, kasta bort varandra, utan fortsätta hålla dialogen. Att våga, orka, mötas. Men hur mycket olikhet ryms inom enheten? Vad tål vi? Ja, vi kan ju säga för det första att enhet inte betyder detsamma som enighet. Det kan vi konstatera. Vi måste inte vara eniga för att vara enade. Enade handlar om någonting mer existentiellt. Någonting som faktiskt är. Kyrkan är en odelad. Enhet är att hålla ihop Guds kropp. På lång sikt. Med bön, med förhoppningar om att de som har gått vilse, till exempel i det här fallet rysk-ortodoxa kyrkan, på sikt ska hitta hem igen. Men som en familj, man släpper inte taget. Även om ens barn går totalt vilse, så finns det ändå någonting. Man är alltid en familj. Man kan inte klippa av. Men man kan bära på drömmen om att en dag få bli enade igen. Och vi vet ju också att det finns många inom den rysk-ortodoxa kyrkan som också tycker att det här är helt bedrövligt. Som själva är kritiska, men som antingen inte vågar säga någonting eller som har protesterat och blivit bestraffade. Så när vi, eller Svenska kyrkans råd säger ni får vara kvar här, så är det också ett sätt att stötta dem i rysk-ortodoxa kyrkan som är trogna och som vill stå kvar, även om de ser att vi är helt ute och cyklar. Att behålla dem inom familjen är att säga vi står på eran sida. Det är två stavar. Och så som vi, när vi tittar med våra mänskliga ögon, säger vi, de är så långt ifrån varandra. Men om man ändå befinner sig i någon slags närhet med varandra, att man ändå någon slags samtal, dialog, då finns ju en möjlighet för förändring, att man kan närma sig, någonting kan hända. Men det går inte om man tar avstånd, om vi klipper av varandra. På samma sätt när vi har en konflikt i en kyrka, att vi bara säger, jag går, jag klipper av, jag orkar inte med, ni har fel. Jag tror att vi har tre stycken väldigt synliga, tydliga saker här. Enhet börjar i sårbarhet, ärlighet. När vi som kyrkor kommer och ska brösta upp oss för varandra och säga, hur många medlemmar har ni? Hur många har ni? Hur många har ni döpt? Alltså, det leder inte riktigt fram till enheten. Men om vi kommer med vår brustenhet, säger som det är, då kan det börja hända saker på riktigt. Och där finns det hopp för framtiden. En enhet som uppstår när vi börjar våga mötas bortom fördomar. Enheten som en vision vi håller fast vid, trots att det känns omöjligt, trots att vi måste stretcha oss, trots att vi måste säga, ja, det här är mina systrar och bröder i Kristus som välsignar kriget. Eller andra saker du kan fylla i som vi inte håller med om, som våra syskon gör. Lika omöjligt som det kändes för Efraim och Juda, de två rikerna. Jag tror de hånskrattade när Hesekiel stod där och sa, ni kommer att bli ett. Ah, vilken drömmare. I Efesierbrevet 4:1-6 så står det så här. Det är Paulus som skriver. Jag uppmanar er alltså, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse, alltid ödmjuka och milda. Hur lever man värdigt sin kallelse? Han säger att vi ska ha fördrag med varandra. Hur då? I tålamod och i kärlek. Sträva efter, jobba mot att med friden som band bevara den andliga enheten. Vi ska bevara någonting som redan finns. Den andliga enheten finns och vi ska bevara den. Det är en enda kropp. Många lemmar, men en enda kropp. En enda ande. Många gåvor som vi sjöng, men bara en enda ande. Liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. Det finns inte ett hopp för varje olika samfund eller ett hopp för varje kyrkofamilj. Vi har ett enda gemensamt hopp som vi är på väg mot. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader. Han som står över allting, verkar genom allt, finns i allt. Paulus skriver här till en väldigt ung församling att de ska sträva efter att bevara den andligheten. Och hur då? Hur ska de hålla ihop de här stavarna som liksom drar åt olika håll? Jo, det finns ett band som man kan knyta runt. Och det är frid. Att komma med frid. Att inte söka konflikt. Att inte gå vidare i konflikt. Att inte klippa av varandra. Att mötas i friden och i freden. Och den här kunskapen om att vi egentligen är en enda kropp som lever i en enda ande. Finns det flera herrar? Nej, finns bara en. En är tron, ett är dopet, en är Gud. Det är lätt att bli van vid den splittrade kyrkan. Så har det ju alltid varit för oss. Och sen reformationen har det liksom inte funnits någon hejd på hur många gånger kyrkan kan dela sig. Så många samfund, inriktningar, olika sorters kyrkor som har uppstått. Och vi är ju helt vana vid att så ser det kyrkliga landskapet ut. Men det var ju inte så det var tänkt från början. Det är ju väldigt märkligt. Gud är tre i en. Och vi som är Guds folk ska vittna om den guden. Ja, men tycker inte ni att det borde stå ganska högt upp på våran dagordning också, att hålla ihop, att vara ett? För varje gång vi splittras så blir det ju ett slags motvittnesbörd mot den som Gud är, mot det som Paulus skriver: en enda kropp, en herre, ett dop. Jag själv fick en sån smärtsam aha-upplevelse en gång när jag var i samtal med en person om hur just kyrkornas splittring står i vägen för våran evangelisation. Jag mötte en person som sa så här: alltså, det låter bra det du säger, men varför skulle jag vilja höra om Guds kärlek när inte ens ni som är kristna i kyrkor kan hålla ihop? Enhet bland Guds folk, det är inte en liten fråga. Vi kan konstatera, vi vet, om vi börjar tänka, ja, men det finns historiska skäl till alla de här uppdelningarna, till att det ser ut som det gör. Vi förstår det. Ibland har det ju handlat om att man har velat hålla kyrkan ren från det man har uppfattat som felaktiga läror eller felaktiga betoningar i evangeliet. Och nu så är vi där vi är. Men visionen, när vi börjar få smak på den, när vi börjar se någonting annat, att en dag så kommer alla de här gränserna mellan oss som kristna att rasera. Det kommer kännas absurt. Alltså, vi vet inte hur det kommer bli, men det är väldigt svårt att föreställa sig att vi skulle ha liksom olika områden i den nya skapelsen för olika samfund eller olika kyrkofamiljer. Vi kommer inte finnas några sådana gränser överhuvudtaget. Det kommer vara helt ovidkommande vilket samfund eller kyrkofamilj jag tillhört. Och jag tänker, den visionen behöver vi ha tag på, så att vi kan höja våran blick när vi fastnar i konflikter och sånt som vill dra isär oss, vill skapa splittring. Det finns ju en som ständigt ber om våran enhet. Vem är det? Det är Jesus själv. Han ber ständigt. Han är våran förebedjare. Och den, när vi ber, varje gång vi ber om enhet, då bara hänger vi på den bönen som ständigt pågår inom universum. Jesus ber i Johannes 17, 9-11. Det här är ju precis innan han ska lämna jorden. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen, utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt, och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen, och jag kommer till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. Det är det som står på Jesus bönelista, att vi ska bli ett, så som han och Fadern och Sonen, den helige Ande, är ett. Så låt oss be om enhet. Inte enighet i alla frågor, men en enhet som kommer av att vi har en och samma Herre. I relation till våra närmaste, i våran kyrka, i vårt samfund, i våran kyrkofamilj, här i Örebro, i Sverige, i världen. Och låt oss våga ha tillit till den enheten som kommer ur sårbarhet och ärlighet. Och låt oss be om konkreta erfarenheter av sådana här möten som uppstår när vi vågar mötas bortom fördomar. Låt oss be om det levande hoppet som är ett. Herre, vi tackar dig för att du ber för oss. Det är den bästa bönen man kan tänka sig, att du själv är våran förebedjare. Du känner den splittrade kyrkan och våra splittrade själar. Vi skulle vilja be om att vi finner den enheten som binds samman med frid, med kärlek. Vi ber att vi skulle ha fördrag med varandra i tålamod och i kärlek. Och vi ber att vi bara skulle kunna konstatera, ja, grenarna är många och de ser konstiga och annorlunda ut. Och ibland förstår vi inte alltid, men trädet är ett. Lågorna är många, en del brinner starkt, en del brinner svagt, men det finns bara ett enda ljus. Och gåvorna är många, det kan vi se. Men låt oss aldrig glömma bort att anden är en. Vi ber så tillsammans i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.